Med.
Nåd vare med er. Och frid från Herren Jesus Kristus. Jag tänkte läsa från det andra Timoteebrevet, 14 verser. Och orden lyder i Jesu namn. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timoteus. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att uppfyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tron som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike. Jag är visst om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte ge oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningen. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också. Med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig för anförtrott. Ända fram till den dagen. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Amen. Med den trons bön att den himmelske fadern skulle med den trosbönen att den heliga anden skulle öppna vårt ord, så ber vi att han skulle uppmuntra oss i vår troskamp i denna tid. Detta andra Timoteebrevet är Paulus sista brev. Han hade blivit släppt ut den fångenskapen som han fick genomlida i ett romerskt fängelse. Han fick bo i ett eget hyresrum och där han fick utföra Guds rikes verk. Paulus berättar om hur många av kejsarens vaktstyrkor kom till tro. Och de blev uppmuntrade till att tala om Guds rike. Gud ledde Paulus från fängelset i Caesarea till Rom efter många skeenden och omvägar. Men vi ska inte gå in närmare på dem nu. Utan han hade blivit fri från fängelset, befriad därifrån. Men när Neros förföljelser började sprida sig så blev han återigen gripen. Och det framkommer här i andra Timoteebrevets slut. Hur han säger att han redan i den första rättegången, där det inte fanns någon annan med honom, så hade han varit med där. Och han sörjde det. Men han sa det att Gud var med mig. Och han gladde sig över det. Att han ändå fick stå inför kejsaren och bekänna sin tro. Men hur möttes då Paulus och Timoteus? Om detta brev har det sagts att detta är Paulus testamente till sin älskade son Timoteus, till hans andlige son. Paulus gjorde missionsarbete och takten var hög när han gick från en stad till en annan. Han började där i Pisidien i Antiochien. I södra delen av dagens Turkiet. Han gjorde 3 missionsresor. Och under den andra missionsresan mötte han denna unga Timoteus, till vem han riktade detta brev till. Precis så som jag sa det, som ett testamente. Det var ett gott vittnesbörd för Timoteus. I Lykonien, Lystra i Lykonien, dit Paulus kom. Det var inga lätta resor, evangelieresor, utan han tvingades där ständigt mot möta förföljelse och kom i konflikt med judarna. Och han fick kämpa emot detta. Evangeliet spreds dock vidare. Och när de blev upprörda och ville ta tillfångata Paulus och Barabbas, så bytte de ort. Paulus hade säkert tidigare besökt detta område. Denna vår text började med hälsningen där Paulus hälsar sin älskade son Timoteus och säger: Gud, Herre Jesu nåd, barmhärtighet och frid. Och fortsätter: jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt. Och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. När Paulus skrev detta så var han tillfångatagen och fängslad i tunga bojor i fängelset. Men han ville skriva detta brev till brodern Timoteus. Och det är ett väldigt rikt brev, innehållsrikt brev. Där Paulus ger råd om hur man bor och lever i Guds rike. egentligen är det viktigaste budskapet i detta brev, det är att bevara evangeliet och det Guds ord som du har hört från mig. Förändra det icke, utan tala om det och berätta vad du har lärt dig därifrån. Och så säger han att jag vill tillägga följande. Han säger att jag minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Vilken stor betydelse, kära vänner, kära Guds barn, har inte förböner. Vi kan be för varandra. Vi vet att i denna tid, hur mycket skära fienden har orsakat sorg inne hos Guds barn och har fått oss att falla. Sjukdomar har upplevts och livet kan förändras på ett ögonblick. Precis. Paulus hade säkert en lång lista med förböner som han ville be för. Och Timoteus var nog bland de första i den listan. Jag har förberett mig inför denna predikotur. Så har det glatt mig att jag har fått från kära vänner, bröder och systrar åminnelser via sms och WhatsApp meddelanden där de vill komma ihåg mig i sina böner. Och vi, Guds rikes tjänare, har inget att ge från oss själva. Utan precis som vi hörde tidigare. Så ger Gud allt det goda som han ger, det som han vill ge till sin församling. I varje tillfälle för att undervisa och uppmuntra. Han sa det här: jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Det är säkert Paulus ensamhet i fängelset. Detta brev har han skickat till Efesos. Paulus hade redan placerat Timoteus, eller utsett Timoteus till biskop i Efesos. Och när jag minns tillbaka, så minns jag att när Paulus själv var de medhjälpare så hörde Gud den bönen. Och när de skickades eller kom till Lystra i Lykonien, så utvalde Gud Timoteus. Han hade ett gott vittnesbörd hos de troende. Han var en troende moders, Eunikes son. Och Lois var hans mormor. Fadern var en grek som redan hade dött tidigt. Och Paulus tackar Gud när han minns den uppriktiga tron som han hade. Den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Timoteus var kristen redan från barndomen. Han hade fått ta del av och växa upp under undervisningen av Guds ord. Och kristendomen, den kristna tron, börjar alltid hemifrån. Det är underbart att se att ni mammor och pappor har med stora familjer orkat ta er till detta sommarmöte. Jag vet hur barnen vill och gläds åt att de får komma hit. Det är viktigt att Paulus uppskattade att med modern och farmodern hade undervisat för Timoteus. Han säger i andra Timoteusbrevet, det tredje kapitel, i verserna 14-16. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Vi har fått som barn gått på barntimmar, söndagsskolor och bibelklasser. Det är viktigt att ta med barnen. Precis, för att sköta om dessa små dessa små måste bli omhändertagna och man måste sköta om dem för att de ska kunna slå rot i jorden där den har planterats. Vår himmelske fader har gett er som har fått en familj. Men det finns sådana vänner och kära, många sådana vänner och kära som inte har egen familj. Men även vi har fått uppleva i våra egna liv hur de hjälper oss och har hjälpt oss då det har varit som svårast. Men mammans och pappans uppgift är att välsigna dessa små. Himmelens plantor så att just att de skulle slå rot i Guds rike. Och ett litet barn som föds som Guds barn till denna värld, den behöver detta evangelium precis på samma sätt ända sedan man är liten. Så det är är det bra att uppmuntra och stärka detta trosliv? Och hur många gånger är inte själafienden på väg att ta bort, att föra bort ett sådant barn ifrån Herren Jesus? Bibeln berättar om detta för oss. Hur det på Jesus tid var barnens situation inte likadan som den är idag. Vi minns hur lärjungarna försökte hindra föräldrar när de tog med sig barn till Jesus för att bli välsignade. Här i Markus evangeliet det finns ett bekant stycke där Jesus sa det. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Där har vi en förebild och ett exempel på att Gud har valt ett sådant här litet barn för förebild för en troende. Men vi vet att inte ens vår kyrka lär ut detta. utan de godtar barnet som ett Guds barn först efter dopets sakramente. Men det är inte i enlighet med Bibeln. Utan Guds barn, vi vet att det finns många bibelställen om detta. Att det lilla barnet, att det föds genom Herre Jesu försoning, frälsning. Att tron är en gåva från Gud. Det är inte vår uppgift att vi ska försöka förstå det med vårt förnuft. När barnet sedan förstår kan det tro. Utan det är precis som tvärtom, att det är tron som öppnar upp för förståelsen. Här står det i Jeremia-boken. Att innan jag formade dig i din moders liv valde jag dig. Och redan innan du föddes. Jag utvalde dig redan innan du föddes till världen. Jag helgade dig till mig och utsåg dig till profet för folken. Så var det också med Jeremia. Gud ser verkligen långt och ser allt. Salmen. Salmen. Står det att här är alla födda, det är den stad. Ja, i en tidigare översättning står det, ja, om Sion ska det heta, här är alla födda, det är den stad som den högste har grundat. Så hade denna Timoteus pojken fått växa upp med en troende mor och far, mormor, i sin barnatron. När Paulus kom dit på sin missionsresa så berättade vår text här om att därför påminner jag dig om att du skulle blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Timoteus hade fått vara Paulus vän och arbetskamrat för att lära sig om Guds rikes arbete. Då under det nya förbundets tid, när detta evangeliets budskap gick framåt, så var den arbetet mer annorlunda än tidigare. Paulus sände ofta ut medhjälpare till församlingarna om där något alarmerande hördes ifrån, för att uppmuntra dem och att predika och stärka dem i tron som han hade predikat till dem. Vi vet det, att när evangeliet får fotfäste någonstans så bygger själafienden upp ett kapell där och försöker vända människor ifrån, bort från det levande tron. Gud talar här i vår text om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Det skrivs i första Timoteusbrevet. Det finns ett liknande stycke där Paulus tillsammans med församlingsäldsta satte Timoteus till evangeliets ämbete. Och vilken glädje det är att se att vi får läsa i vår Bibelmässetidning hur det har i olika församlingar utsätts nya predikanter, yngre bröder. Och det är en stor glädje för oss äldre att vi ser att Guds rikets arbete fortsätter här i riket. Det är en glädjande sak att vi fortfarande kan fortsätta och har tid att arbeta och att vi får utföra detta värdefulla arbete som är så värdefullt och betydelsefullt att vi inte kan beskriva det med ord. När en människa förs från andlig död till liv. Det beror inte på våra egna färdigheter utan Gud leder detta arbete och kan förkunna och låter oss förkunna evangeliet. En underbar sak. Och den leder alltid dit där det finns mottagliga hjärtan. Och här pratas det om nådegåvor. Och det sades här om nådegåvor. Att, och i Korinthierbrevet skrivs det att dessa nådegåvor är mångfaldiga och att Gud skänker dem till var och en efter sin vilja. Att det finns, men det finns många olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns många olika typer av tjänster. Herren är densamma. Guds kraftsverkningar är många. Han som verkar allt i oss alla är densamma. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsten är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Så skriver Paulus i Korinthierbrevet. Och där talas det också om en sådan gåva som är viktig för den troende. Gåvan att skilja mellan anden och andarna. Det har genom alla tider funnits splittringar. Sådana fanns även i församlingen i Efesos. Bibeln talar om detta. Jag minns inte om det var gnosticism. Men det var en sådan, att det gick under namnet gnosticism. Men det var en sådan som inte ansåg att Jesus var Guds son. Och där fanns olika läror. Men människan söker efter sådant som passar den passar sig själv. Så är det även idag. Och det var, på den tiden var det många som gick ifrån tron. Tron mot Gud, på Gud och gav sig av från gemenskapen i Guds församling. Paulus uppmanade Timoteus i sitt brev att undvika sådana människor. Börja inte hävda med dem. Så är det att de har befunnit sig. Så är det. De har varit bland Guds barn, bland Guds barn, men har lämnat dem. Ingen vill lämna Guds rike med gott samvete. Utan där har synden fått över handen. Och skämtsamt kan man säga att hjärtat har vidgats. Och det är bara på grund av att synden har fått tagit över handen och gjort sig och att man inte har orkat sköta om sitt samvete. Och i dessa möten har det ofta talats om hur viktigt det är att vi skulle orka lägga bort synden när den fastnar. Vi Guds barn är tudelade och vi hamnar i synd. Det är arvet från syndafallet som följer oss alla. Och vi faller i synd och vi måste göra bättring ifrån dem så att de inte skulle fastna i vårt samvete. Om vi har läst om kristendomens historia så berättas det om många av dessa splittringar. Som har gått ifrån oss. Så har det alltid varit samvetets ekonomi. Eller samvetet som inte har varit, har varit rätt. Utan man har, och man har inte orkat ta hand om det och då har man gått fel väg. Paulus tog farväl av dessa Guds barn i Efesos. Hade han bråttom till Jerusalem och han kallade dem dit för att ta farväl av dem. Då sa han, håll fast, se till, ta hand om er själva och om jorden. Och er grupp som är, har anförtrotts er. Och han sa det att ur er krets kommer att uppstå sådana människor. Sådana brutala som inte kommer att ta hand om jorden, som inte skonar jorden. Han såg dessa strider. Sedan fortsätter vår text. Han har räddat oss och kallat oss med helig ande, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som har skänkt oss i Jesus Kristus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Här är det precis som en lovsång till frälsningsbudskapet som Paulus beskriver i början av brevet till Efesierna. Där han predikade i Areopagen i Aten, där han predikade så här. Gud har låtit folken veta att alla måste omvända sig. Och detta samma omvändelsebättring vill även vi berika. Och syndernas förlåtelse här i Kauhava sommarmöte. Om någon har kommit hit för att lyssna, någon sådan människa som ännu inte äger detta Guds nåd. Vi säger att du gjorde gott som kom. Den himmelske fadern har dragit sig in till sig och vill ge dig denna samma gåva som är det allra dyrbaraste här på jorden. När man får bära detta trons gåva i hjärtat. Det är precis i den som i den yttersta tiden är väldigt nära. Det framträder tydligt. Och det säger Bibeln också. Att det är Sions berg, det allra högsta berget i den yttersta tiden. Den syns långt. Och vi ser att evangeliet breder ut sig. Där det vi aldrig skulle tro att det skulle sprida sig. Men Gud har sina egna vägar och sin egen tid. Att han skickar evangeliet dit. Så som Jesus sa, med början från Jerusalem. Predika evangelium, syndernas förlåtelse till hela världen. Paulus säger i den 11:e versen, för vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott. Denna uppgift fortsätter även i vår tid. det är Gud som sköter detta uppdrag på det sättet. Så att han ser till att evangeliet förkunnas ända till världens ände. Ända till Jesu andra ankomst. Vi kära Guds barn får glädjas för denna Guds nåd. Och till er som ännu inte tror, så skulle jag vilja säga: bättringen och syndaförlåtelsen är Guds arbete ända från början till slutet. Det är inte vårt budskap. Utan när vi som Guds barn som har fått nåden delar ut detta levande vatten, så är det den himmelske fader från himmelen som ger denna nådedopet falla och strömma ner. Och det vittnar starkt och kraftfullt om att vi är Guds barn. Och så då, på så sätt är det tryggt att stanna kvar, kära Guds barn, i denna tro. Visste Paulus även att svåra tider skulle komma. Han säger här i texten i brevets slut, i tredje kapitlet: det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogodäktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal. Men Paulus såg att livet närmade sig sitt slut. Han säger här i fjärde kapitlet, mitten. Att jag redan är ett offer och att dagen för min avfärd är nära. Jag väntade på den kommande domen där. Den hade ännu inte kommit. Men den kom före kejsarens död. Och man antar att Paulus fick lämna denna tid. Och han sa det. Att rättfärdighetens krans nu väntar på mig, som den rättfärdige domaren, Herren, ska ge mig vid min återkomst. Och inte bara till mig, utan till alla som ivrigt väntar på honom, på hans återkomst. Mina kära Guds barn, det är värt att tro. Jag vill komma ihåg er med evangeliet, ni som har tvingats stanna hemma, som inte har kunnat komma till detta möte. Även ni får ta del av budskapet även där, var ni än befinner er. Fortsätt att tro, alla synder förlåtna, i Jesu namn och blod. Den himmelske fadern har inte glömt bort er. Den har inte ens glömt bort dig som sitter här i tältet. Du får vara trygg och fortsätta tro. Dina synder förlåtna. En gång väntar något gott på oss. I Jesu namn och blod, tro alla synder förlåtna. En gång kommer vi att komma till vårt hem i himlen. Till min egen del skulle jag vilja fråga: får jag tro mina egna synder förlåtna? Jag vill tro så här tillsammans med er. Vi får förbli i Guds välsignade nåd. I Jesu namn. Amen.